This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive.
Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras, otursskydd om du klantar till det.
Ja, vet du vad Måns, helt sant. Bara i år har jag satt mig på 2 par glasögon.
Då är det här något för dig. Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka.
Det har jag köpt i år redan ju.
Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du såna då?
Nej.
Där glaset blir mörka ute i solen och ljusa när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Fråga Anders och Måns.
Varmt kan det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders och Måns, den lilla podden som gör sitt bästa för att svara på lyssnarnas frågor. Mitt emot mig i vanlig ordning, Måns Nilsson, du ser glad ut idag.
Ja, det jag gör mig till.
Jaha.
Jag blir på gott humör av att få komma hit och sitta här med dig.
Ja. Har det hänt något sen vi såg senast?
Ja, för några dagar sedan så fick jag frågan om jag ville vara med i en amerikansk reklamfilm.
Ooh, American!
Yes, and get eaten by a monster. Bli uppäten av en monster.
I en reklamfilm?
Mm. Jag fick inte rollen rakt upp och ner.
Nej.
Utan jag var tvungen att provfilma. Och när man inte har möjlighet att åka till den där kastan, då får man ju göra ett sånt här så kallat self-tape.
Just det, man filmar sig själv.
Man får ett manus så ska man filma den lilla scenen själv och skicka in. Och det här måste du ha gjort många gånger.
Jag har gjort några gånger och jag tycker aldrig någonsin att det är så dåligt som när jag tittar på mig själv på self-tape.
Men det är svårt.
Det är svårt, ja, absolut.
Och jag då skulle spela att jag blev uppäten av ett monster. Det är på riktigt alltså.
Ja,
jag var på mitt kontor.
Ja. Försökte du de här grejerna då? Så att, hur tänker jag nu?
Vilken är min drivkraft?
Ja.
Att inte bli uppäten.
Ja. I just det fallet, hitta drivkraften, inte så svårt.
På mitt kontor, där jobbar också andra människor.
Ja, såklart.
Som har riktiga jobb.
Ja.
Viktiga möten och grejer.
Ja. Skriver kontrakt.
Ja, men jag skulle bara då liksom, lite snabbt spela in att jag blev uppäten av ett stort mönster och kämpa för mitt liv.
Ja.
Min kompis Joakim hjälpte mig, satte upp en kamera, drog spännband genom hela kontoret och runt min kropp. Så drog han allt vad han orkade och då ryckte det till och då drogs jag ur bild. Nästan som ett monster hade huggt tag i mig och ätit.
Fast det var ett spännband, men visst.
Precis, men då blev det mycket enklare att leva mig in i den här rollen såklart.
Ja.
Och jag skrek allt vad jag kunde.
Ja.
Julia hette en tjej som jobbade. Hon hade ett Skype-möte i rummet bredvid med 10 personer.
Aha.
Och då i bakgrunden så skrek jag för mitt liv gång på gång. Då fick hon ju såklart förklara vad det var som hände.
Aha.
Vi fick några helt okej tagningar sådär.
Aha.
Jag skickade iväg dem och häromdagen fick jag besked.
Aha.
Jag fick rollen!
Ja, jag vet. Applåd, applåd. Vi tar dubbel av applåderna. En liten fanfar nästan. Vad kul, Måns.
Ja. Så om några veckor så åker jag till Prag och blir uppäten av ett monster alltså.
Ja, inte på riktigt.
Nej, det hoppas jag verkligen. Jag hoppas att det är någon form av skoj.
Ja, det hoppas jag också.
CGI.
Ja.
Anka Johansson, du har varit på semester.
Ja, men det var ju 2 veckor sedan vi sågs.
Ja.
Så veckan innan, veckan nyss, så var jag i Stockholm och spelade in tv-programmet Alla mot alla.
Alla mot alla.
Med Filip och Fredrik.
Ah ja, det där frågesporten.
Ja. Sen veckan efter var jag i fjällen en hel vecka. Jag har fortsatt mitt projekt där jag ska lära mig att åka snowboard.
Just det.
Nu kan jag med gott samvete säga Jag är en god snowboardåkare.
Jaha.
Jag kan det nu. Och vet du vad? När jag åker ner för backen, känner mig tuff.
Ja. Ja, alltså, lite cool.
Kolla på
snowboarder.
Och kolla på mig. Många bra och roliga saker, eller hur?
Ja.
Vilket härligt liv jag verkar ha.
Ja.
Samtidigt håller jag på att skriva på min föreställning då. Det är spännande också.
Mycket är på gång.
Ja. Alla känner
Ankan Johansson. Ja. Det händer grejer.
Ja, ja, precis.
Seminspelningar, ja. Semestrar, mycket på gång.
Mycket på gång, ja. Och det går bra med biljettförsäljningen.
Yes.
På de flesta ställena har vi sålt åtminstone något hundratal biljetter. I Umeå. Vet du hur många biljetter jag har sålt i Umeå?
Umeå, där vi blir alltid väl mottagna i Umeå, Ankan.
Hur många tror du jag har sålt i Umeå?
12.
Noll. Ingen biljett. Varför hatar man med Umeå?
För du har sålt noll biljetter.
Noll? Jag gillar Umeå.
Det måste innebära att folk i Umeå älskar mig. Men på något sätt, inte så förtjust. Vad har du gjort mot Umeå?
Vad är det ni har att göra i Umeå när jag kommer? Alla kan väl inte vara upptagna. Noll biljetter. Jag har gått igenom hela min karriär. Har jag någon retat upp Umeåbor? Nej, jag tror inte det. Har jag varit extra dålig i Umeå? Ja, jag har gjort ett riktigt, riktigt risigt stand-up-gig i Umeå. Men det var typ 10 år sedan.
Ja, det hänger i.
Jag gillar björkar. Jag gillar gitarrmuseet i Umeå. Jag gillar klungan. Jag gillar att tätorten är sådär avlång. Jag gillar Bipurranen. Astrid Wäring. Jag gillar Umeå Open. Jag gillar Björklöven.
Till och med Umeå Open.
Ja. Noll biljetter. Jag kommer inte prata mer om Umeå idag.
Nej.
Nej. Jag kommer prata om djur.
Ja, men då är det som vanligt. Men du, vi har faktiskt rättat upp Norrland. Jag kan lite mer om det senare. Också om talet noll, faktiskt.
Oj. Nu ska inte det här handla om siffran noll eller om Umeå.
Jo, det ska ju handla om siffran noll så småningom.
Ja, just det.
Nu ska det här handla om siffran noll. Nu kör vi igång.
Han drömmer om en älg. Han vill tämja och spänna för släden ett flott ekipage. Marker med snus under läppen och rimfrostmustasch.
Jag tänkte chocka våra lyssnare och oss själva, Ankan, genom att börja den här podden med tre snabba jingeln.
Tre snabba.
Så här skriver Julia. Hej Anders och Måns, jag tänkte på en sak. Nämligen att olika länder kör på olika sidor av vägen, höger eller vänster. Vad gör man i exempelvis Storbritannien och Frankrike när de ska mötas i den där tunneln mellan länderna? Hur byter bilarna plats och ändrar körfält? Blir det en extra stor tunnel under eller hur funkar det?
Ja.
Detta undrar Julia. Vad tror du, Ankan?
Det är en logistikfråga. Jag tror att filerna går över under varandra och byter plats någonstans på mitten.
Ja. Mm. Svaret är att man kan inte köra bil i den där tunneln.
Nej.
Som heter The Channel Tunnel.
Nej, man åker ju tåg.
Man kör upp sin bil på ett tåg.
Ja, ja.
Och så sitter man kvar i sin bil. Och sen så åker tåget över då. Ja. Det är himla fiffigt. Då slipper ju något av länderna kompromissa om vilken sida på vägen man ska köra på. Fråga två! Så här skriver Alfred. Hej, det känns som att smält ost är onyttigare än osmält ost.
Ja.
Stämmer detta?
Oh, jag gjorde ett inslag om mjukost för inte så länge sedan.
Men stämmer det att
smält
ost...
Nej, det tror jag inte. Jag tror det är samma ungefär.
Ja, helt rätt. Smält och osmält ost är lika onyttigt. Såvida man inte bränner osten. Alltså man har någon varm macka och att det blir brun och bränd. För då kan det ju bildas massa onyttiga ämnen.
Aha.
Men annars, om man bara smälter osten på låg värme, precis lika onyttigt och nyttigt som hård ost. Fråga tre! Tjenixen, Honko och Moppe.
Ja.
Är det olagligt att gå mot röd gubbe? Kan man bli straffad för det och i så fall hur?
Ja, men var det inte så att det var inte olagligt men nu är det olagligt igen?
Jag har i alla fall läst på och kommit fram till ungefär motsatsen.
Jaha.
Alltså, det är olagligt att gå mot rött.
Ja.
Men det finns inget straff.
Jaha.
Förr i tiden så kunde man få böter, men den ordningsboten är borttagen. Såvida man liksom inte fuckar upp ordentligt när man går över vägen och råkar göra så en massa bilar krockar eller så.
Ja.
För då kan man bli dömd för ett annat brott.
Aha.
Vårdslöshet i trafiken. Trots att man inte går. Alltså, vårdslöshet i trafiken. Och där finns det dagsböter och i värsta fall fängelse.
Oj.
Det var Ea i Falun som hade ställt den frågan. Och det här var...
Tre snabba. Igår, Måns, hände det. Jag stod utomhus Och då värmde solen baksidan av låret. Mm. Alltså mina bruna byxor, de blev lite varma. Det första vårtecknet. Och det är alltså dags för säsongens första vårfråga. Och det ska vi i sedvanlig ordning fira med att lyssna på när Mats Wilander sjunger "Ibland är livet hårt och tufft, fast man känner sig som ung när man letar i soporna efter inspiration."
Ibland är livet hårt och tufft, fast man känner sig som ung när man letar i soporna efter inspiration.
Det är alltid så att man spelar lite en Mats Wilander-låt när det är fråga om våren.
Det är en tradition vi har. Alldeles ny.
Nu är det en tradition.
Jag sitter och funderar på om fågelsången blir sämre ju längre in på året vi kommer. Med sämre så menar jag att om honorna väljer partner baserat på hur bra hanen sjunger, så borde ju de som sjunger vackrast bli föräldrar under våren och sedan ha fullt upp med ungarna. Då borde fågelsången vi hör framåt sensommaren bli mycket sämre, då de stackarna som ännu inte fått en partner ännu inte besitter en lika vacker röst.
Mm-hmm.
Tack för ett bra program, med vänlig hälsning, Kalle.
Spännande fråga.
Vad tror du, Måns?
Ja, men det låter ju rimligt. Jag tror att det är så här. Alltså.
Ja, är det så att skönsångarna hittar sin partner först, de är lite sämre sen och kvar blir bara de riktigt usla sångarna. De sjunger ensamt, sist och sämst.
De som plockar fram en gitarr på efterfesten.
Ja, Gunnar Jansson, vidforskare vid SLU och Grimsö forskningsstation. Är det så här?
Ja, det är ju en intressant tanke det där. Och ganska på ett sätt bra tänkt att det skulle fungera som någon slags tripp-trapp-trull, att den som bara är tredje bäst att sjunga, han får inte någon tjej förrän framme i juli eller så. Men det är ju inte riktigt så där. För dels så är oftast, för de allra flesta arter så är det en ganska kort säsong då man faktiskt kan reproducera sig.
Aha.
De här ungarna måste ju vara klara och flyga och sådär. Och när växtsäsongen är färdig och så att de klarar sig till hösten. Så man kan liksom inte vänta med det där så länge. Men det jag kan tänka mig möjligen, som frågeställaren här då kan i så fall ha uppfattat om han har ett fantastiskt bra öra, det är att man kan ju höra fåglar, om vi säger fram i jul eller sensommar, som faktiskt man hör att okej, det här ska vara en lövsångare, men han låter inget vidare. Det kan ju vara de som alltså är födda samma sommar, men som har just blivit flygga och försvunnit ifrån boet och börjat träna inför nästa år.
Hur skulle i sånt fall lite fulare fågelsång låta? Alltså skulle man kunna uppfatta en skillnad?
Handen på hjärtat, jag kan inte ens säga att jag själv tycker man någonsin har kunnat höra detta. Men man kan tänka sig att den inte är lika lång. Om den arten egentligen ska ha en ganska lång strof, så kanske en som bara börjat pröva förra veckan liksom inte klarar av hela strofen utan kör lite kortare. Eller att den inte låter så klar i tonen eller någonting sånt.
Men också då, men om jag nu låt säga att jag är en hane här och jag lyckas locka till mig en partner och så går det som jag har tänkt, och har jag sjungit färdigt då?
Nej, det är ju det som är grejen. Att då har vi en drös olika sociala system. I grovt indelat kan man ju säga då polygama fåglar, och där hjälper hanen inte till ett jädra dugg sen med ungarna. Och det han gör om han sjunger och får sig en tjej och det blir parning, det han gör är att sticka direkt ut och fortsätta sjunga. Så det är ju samma fågel som sjunger i så fall i flera veckor i sträck. Och den borde ju så att säga inte bli sämre, utan borde ha någon ändring, så är det väl så för att han ska bli bättre över sommarens lopp.
Att han
inte blir hes eller så. Sen har vi ju de andra, en annan variant är ju revirhävdare då, som också kanske är strikt parbildande, som lever ihop i ett par. Och där är det ju absolut så att hanen fortsätter att sjunga även efter parningen och sen ungarna håller på att matas och sådär. Men då handlar det ju inte om att ragga en ny tjej, utan då handlar det om att hävda reviret. Tala om för hela omgivningen att här bor vi och kom inte hit, för då tänker jag bråka.
Men är det
så då, återigen, då är det ju samma fågel som sjunger sommaren igenom så att säga.
Ja, så man kan nog sluta sig till att alltså skönheten i fågelsång, den är konstant.
Ja, det kan man säga. Varje individ blir ju inte sämre. Blir den något, så borde han ju bli liksom mer avancerad och bättre. Men det finns en rolig liten vinkling på det här om vi har tid. Det är att fåglar har ju faktiskt dialekter.
Va?
det är ju lite vid sidan av frågan här. Men det är ju faktiskt intressant att till exempel en lövsångare som är uppväxt och lärt sig härma sina artfränder nere i Örkeljunga, den låter inte precis likadant som en lövsångare i Gävle till exempel.
Men hade en lövsångare från Örkeljunga haft sämre framgång i Gävle?
Ja, det är intressant, för det kan ju slå åt båda håll. Han kanske blir världens stjärna där uppe och superattraktiv. Eller så skulle tjejerna bara ruska på huvudet åt honom och säga, du vet ju inte ens hur låten går.
Nej.
Det vet man inte, va?
Nej, jag kommer själv från Östergötland. Jag kan förstå hur de känner sig.
Ja, precis. För din framgång är sådär varierande, va?
Ja, ringa, ska vi säga.
Ja.
Ja, men du, det här var underbart. Gunnar, tack så jättemycket.
Ja, tack. Och jag får säga som frågeställaren, tack för ett trevligt program.
Underbart. Ha det fint.
Hej då.
Ska vi sammanfatta det här lite, Måns?
Ja.
Det kan eventuellt bli lite sämre sång i slutet av sångaren för liksom kläckta nybörjare övar. De kör lite kortare strofer och inte så klara i tonen.
Just det.
Vi tar ett exempel här då. Svart mesens sångstrof låter enligt natursidan.se Tidu vi. Just det. En nybörjare kör en kortare strof, typ tidu vi bara. Och så inte så klar i tonen. Så då får du som ska redigera det här skära lite i min frekvens, Måns.
Ja. Tidu vi.
Så låter det alltså svartmesen då om sensommaren.
Om det är en ny svartmes.
Ja, detta kan eventuellt då förfula sågelsången lite.
Mm.
Talltitan har lite mer nasalt.
Talltitan?
Ja, den har ett lite mer...
Har du hittat på den frågan?
Nej, talltitan. Den har ett lite mer nasalt och retsamt lätt.
Aj då, som jag.
Si-si-tä-tä, låter
den. Si-si-tä-tä.
Ja, och så nybörjar då samma halva och så får du skära i frekvenserna.
Si-si-tä.
Det var inte halva. Si-si.
Nej, men det var lite, inte hela i alla fall.
Nej, det var det.
Men sen var det då att både polygama och revirhävdande fåglar, de sjunger hela sommaren.
Ja.
Trots att de har hittat en partner. Och de kan då eventuellt enligt Gunnar här från SLU bli lite bättre med tiden. De övar. Och då tänker jag att det här väger upp. Så då blir ju fågelsångens skönhet, för att citera mig själv, konstant. Det här är med fonetiska fågelläkten, Måns. De fick jag ju som sagt från natursidan.se.
Okay.
Det är en underbar sida. Det är lite av en recensent också. För fågelvärlden.
Jaha, de recenserar fågelläten. De är vackra och fula.
Det kan man inte tro, va?
Nej.
Nej, man tror att de tycker alla är vackra. Det tycker de inte. Så här skriver man om björktrastens sång. Här gör den naturligtvis 90 kronor man och sågar björktrasten vid fotknölarna. Är du med?
Ja.
Björktrasten är kanske den sämsta sångarna bland trastarna.
Det var hårt.
Ja, ett kraxande, gnisslande näte. Nästan helt utan melodi. Ofta blandat med lockläte. Utförs ibland i långa, tjatiga serier.
Nej.
Va?
Tänk om du hade fått den recensionen, Anka. I Umeå.
Vi har precis lärt oss att fåglar har dialekter, Måns, och du har mer om dialekter, har jag förstått.
Ja, det är en brevskrivare som har skrivit till oss med lite återkoppling på förra avsnittet. Hej på er pojka!
Hej!
I senaste avsnittet när ni skulle prata om finlandssvenska så skulle Måns snabbt föreslå svenska dialekter och valde då skånska och norrländska.
Mm.
Det här är en hjärtefråga för mig.
Ja.
Norrländska är inte en dialekt.
Nej.
Visst kan det finnas en språkmelodi som många av de olika norrländska språkvariationerna delar, precis som det finns mellan halländskan, småländskan och skånskan. Men att om igen projicera den felaktiga bilden av att Norrland skulle vara en specifik plats med en specifik dialekt och en specifik kultur är förminskande, okunnigt och respektlöst.
Oj, hårda ord.
Var vänlig att tänka på detta i framtiden, med vänlig hälsning. Anonym. Hårda ord.
Ja, men tänkvärda och korrekta.
Yes, precis. Ja. Jag håller med brevskrivaren och jag vill be om ursäkt för detta. Att prata om norrländska, det är lika dumt som att prata om svealändska eller götaländska.
Ja.
I Norrland, som utgör cirka 60% av Sverige, så finns det naturligtvis en uppsjö dialekter från Gästrikland till Lappland. Och för att gottgöra detta och för att jag älskar dialekter så tänkte jag att vi skulle ge ett smakprov på några norrländska dialekter från Gävle i söder till Kiruna i norr.
Oj, spännande. Nu har du förberett grejer. Ska du dra dem?
Nej, då kanske vi hade gjort ännu fler människor upprörda.
Ja, det tror jag.
Faktiskt. Ja. De flesta av de här exemplen kommer från vår favoritmyndighet, Anders.
Ja, vilken är den nu? Institutet för språk och folkbildning.
Institutet för språk och folkminnen, ja. Exakt. De har en dialektkarta på nätet som man kan klicka sig runt i och lyssna på inspelningar. Vi börjar just nere i Gävle. Det här är en intervju med Maria Eriksson, född 1903. Och hon pratar om sin något stränga farfar.
Ja, de var trött att le på hon förstås. Följde till han gå ut där och han hosta och han råkla och han... Han hade ont om ord annars. Han var fåmäld han. Ja. Och de tyckte inte om till han går det. Så de tyckte väl att han skulle vara hemma. Och det gick väl ändå.
Ja.
Ja. Och så brukade de säga åt de mörnarna att ni behöver inte komma ut. För han kunde lära ju upp. Han är i god tid för att han ska inte ligga om öronen och dra sig inte.
Oerhört vacker dialekt alltså.
Men farfan alltså, verkar sträng.
Ja, hovla och råka, vad var det han gjorde i början?
Han hostade och raklade. Så här sitt slämme hostade va?
Ja, jag vet.
Harklade, raklade.
Jag vill sammanfatta det här som en oerhört vacker dialekt.
Han var fåmäld. Han var inte så snackig.
Ja, ont om ord.
Ja. Det här var Gävle. Nu flyttar vi oss norrut, 25 såklart. Mil längs kusten. Och var hamnar vi då, Anders, du som har varit med På spåret?
25 mil norrut, ja. Kan det vara 25, Gävle 25 mil? Ja, då kan vi vara i Skellefteå kanske?
Sundsvall?
Ja.
Oj, oj, oj.
Ja, lite för jag flyttar lite för kort. Ja,
det gjorde du.
Ja.
Och här kommer en lite nyare klipp. Det är ett känt YouTube-klipp från Söråker som ligger några mil norr om Sundsvall. Det är en kille som har fastnat under en lådbil.
Ah, ja, den har jag sett. Den är jävligt rolig. Han blir så förbannad.
För fan, hjälp mig ut! Flytta på bilfar innan den kommer sönder mig!
Jag fick hela bilen i huvudet.
Vi flyttar oss ytterligare norrut 30 mil och inåt landet till Vilhelmina.
Oj, oj, oj.
Och nu är vi tillbaka på dialektkartan. Det här är en intervju med Kristina Jonsson, född 1891.
Oj.
I Vilhelmina. Hon pratar om sin uppväxt och de sysslor hon fick göra i hemmet.
Det här kan bli svårt att förstå, tror jag.
Och sommartiden då vi skulle slå, då var det till att stiga upp fyra och gå ut och slå. Jag slog klöver och timoté som gick upp i neja. Och ibland så fick jag vara så trött så jag måtte ha stå uppe då jag var där och slog. Pappa han härsade ju, men inte var det till att tala om det inte han skulle orka halvhöja och ta om till att härsade han behövde. Inte var det till att halsa ganna. Och så hade vi förboen på nörsidan.
Nej, det var det verkligen inte till att halsa vanna.
Nej, det var det verkligen inte. Oerhört vackert, men också intressant att i början fattar man ingenting. Men ganska snabbt är man med och ja, spännande. Jag vill ha mer.
Ja, men då ber vi oss ytterligare 13 mil norrut, Sorsele.
Där har jag varit.
Jaha.
Det är flera år i rad Sveriges mest givmilda kommuner kommer till sån här UNICEF-galan.
Jaha.
Jag har gjort ett inslag.
Det finns en liten ort som heter Blattnicksele. Ja, det uttalas säkert på ett bättre sätt.
Ja.
Blattnicksele.
Vi vet inte.
Nej. För ungefär 10 år sedan så intervjuade SVT en 8-årig kille som mer eller mindre skötte hela gården.
Oj.
Och han har problem med råttor.
Ja, jag vill ta det också. Och nu var råttan fram här. Och sen får man döda hon själv.
Vill du göra det?
Ibland.
Hur gör du då?
Jag brukar ha en vattenhink och så brukar jag dra en kon.
Ja, det är jag.
Ja.
Ja, men det är inget ingen fjask där.
Nej, ingen fjask där, du.
Det är, man får dränka råttorna, det får man ju göra såklart.
Ja, om de ställer till problem.
Ja. Vi avslutar med att hoppa så långt norrut som det går på Institutet för språk och folkminnens dialektkarta till Överkalix.
Oj!
Och det här är en intervju med Sofia Jonsson, född 1906 i Överkalix socken. Hon pratar om pigsysslor med mera.
Nå, hur det gick riktigt till dig, Hulatjärn? I
Någon häst värst där och sen upp och ner till det värst med det.
Var det var det sen?
När vi separerade och fick reda på det.
Nå, har ju varit i Boro?
Naha.
Var ni från våran kommit? Är det född in i by?
Jag är på Tavinisen. Där har mina fäder varit, mamma och pappa.
Det här är spännande. Så här skriver Wikipedia Måns om Överkalixmål. Överkalixmålet avviker så starkt från rikssvenskan att språket tillsammans med exempelvis genuint gutamål och älvdalsmål på många sätt är oförståeligt för en person som endast talar rikssvenska.
Yes, och det här var bara några få exempel på dialekter i Dalarna. Vill du höra mer så kolla in på Institutet för språk och folkminnens dialektkarta. Och tyvärr är ju många dialekter i Sverige på utdöende.
Ja.
Men fråga Anders och Måns redaktionen, låt dig hälsa.
Aha.
Var stolt över din dialekt.
Aha.
Och försök bevara den.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Nu tänker jag prata ännu lite mer om djur, Måns, är du med?
Mm-hmm.
Hej Honko och Moppe, det är våra överklassnamn. Det är två brevskrivare som har tagit upp det här. Det är roligt. Om vi hade haft så där fräsiga fötter som schimpanser har, vad hade vi skött med fötterna? Och vad hade vi reserverat för händerna?
Oj, oj, oj.
Jag kan plocka upp kalsonger och sånt på golvet med mina fötter samt nypa min fru. Men det tar det slut.
Jaha.
Vad säger ni? Varma benkramar. Nuffe!
Ja, en gång så gjorde vi en livesändning och då hade vi en person i publiken som hade lärt sig skriva på sin dator, alltså på sitt tangentbord med fötterna.
Ja, det var en bra dag i vårt liv.
Så han kunde alltså ligga i sin säng med datorskärmen i slutet av sängen, i sängänden, och så skriva.
Och det är också så här med oss att när vi människor gick över från att gå på fyra till två ben.
Bipedalismen.
Ja, så tappar vi mycket fart. Alltså vi blev långsammare.
Men uthålliga.
Ja, men om man nu går över från att skriva med bara två händer till att skriva med händer och fötter, då tror jag att vi vinner på samma sätt skrivfart.
Jaha.
Så där har brevskrivaren nummer ett. Jag tror vi kommer börja skriva med fötterna. Det tror jag.
Jaha.
Sen har vi några självklara också som bära in mat och kassar och så. Bygga saker från Ikea och ta sena på ketchup samtidigt när man köpt en varmkorv. Sen tycker jag lyssnarna gärna själva får fylla in med fler förslag. Vad gör vi med våra nya fiffiga fötter?
Skriv fiffiga fötter i ämnesraden och skicka till bytarbyt@tv4.se.
Ja. Sen ska sägas att vår brevskrivare Nuffe har lite fel. Man tror ju att schimpanser har så där supermjuka, rörliga fötter som de kan greppa med på det där sättet.
Ja, det kan de ju.
Ja, eller nja. Mm. De har en fot som är bättre på att greppa. Men schimpansens fot är stelare än människans fot. 2017 så jämförde amerikanska forskare schimpansers och människors fötter. Och det visade sig tvärtom att schimpansen har just en stelare fot. Medan människan är det rörlig. Och det här är bättre när man ska gå på två ben och ha en lite mjukare fot. Men var 13:e person i världen har kvar sin schimpansfot.
Vad betyder detta?
Jag läste om detta i tidningen New Scientist. Det var forskare från Boston University. De bad 400 vuxna att gå omkring barfota i Bostons vetenskapsmuseum. Och så filmar man deras fötter. Och jag säger som jag ofta brukar, arbetsdagar ser olika ut, eller hur? Och då kommer man fram till att en av 13 har en fot som liksom lite mer minner om apornas klätterfot. Den är liksom lite mer böjlig vid trampdynan precis bakom tårna.
Ja.
Och den här foten som de har, en av 13 har, den är lite mindre effektiv i samband med gång.
Jaha.
Ja, så att var 13:e person ska nog inte springa maraton, men kanske tävla i Fångarna på fortet.
Wow.
Och jag minns att du var rätt bra i Fångarna på fortet.
Jag kan, jag ha en sån där apfot?
Ja, kanske. Och har du någon gång sprungit ett maraton?
Nej, för
jag säger inget så har jag inget sagt.
Jag har gärna en apfot alltså. Inte det.
Nej. Vilket härligt program vi har idag. Vad ska du prata om nu, Måns?
Nu ska jag prata om hur man räknar tid. Det är Tommy som har skrivit till oss. Han skriver: hej grabbarna. Jag undrar hur man mätte tiden före Jesu födelse. Man kan ju inte ha vetat till exempel 150 år före han föddes att vår tidsräkning skulle sätta igång.
Nej, just det. Nej.
Jag undrar, Tommy, förstår du frågan?
Ja, men vad hade man för referenspunkt?
Alltså när Jesus föddes, tror du då att romarna gick runt och sa att nu är det nog år noll?
Nej, utan de hade väl en egen startpunkt på något sätt.
Just det.
Ja, och vad var den är frågan?
Vår kalender heter den gregorianska.
Ja.
Den som romarna använde vid tiden för Jesu födelse heter den julianska.
Ja.
Efter vem då, tror du?
Julius Caesar.
Just det. Men vilket år var det i romarriket när Jesus föddes? Faktum är att de körde med två system samtidigt.
Alltid dålig idé. Alltid en dålig idé.
Först så räknar de antal år från att Remus och Romulus grundade Rom.
Ja, det är också en saga. Det är som att vi skulle börja räkna när Rasmus Nalle byggde sin, vad hette båten?
Sin ark.
Ja.
Ja, Remus och Romulus, de grundade ju Rom på platsen där de hade ammats av en varg när de blev övergivna som spädbarn. Mm. Och det gjorde de enligt romersk mytologi den 21 april år 753. 753 före Kristus, enligt vår sätt att räkna. För romarna var ju detta när grundades år 0,
ja,
såklart. Och följaktligen så föddes Jesus år 753 enligt deras sätt att räkna.
Är det den julianska kalendern då?
Ja, men sen räknade de också år från att en ny kejsare hade tagit makten. Så de kunde säga att det hände ju för 4 år sedan i det 16:e året av kejsare Augustus styre.
Sopigt sätt.
Lite klödigt.
Ja.
Men när ändrade man då tideräkningen till vårt nuvarande sätt att börja räkna år från Jesu födelse? Var det när han fyllde 20?
Nej.
Var det när han i 30-årsåldern korsfästes?
Nej.
När var det då?
Ingen aning. Det var väl, nej, jag gissar att det, när det blev statsreligion i Rom då.
Ja, bra gissning.
Ja.
Men nej, det var långt senare.
Aha.
Först år 525 efter Kristus så la den matteintresserade munken Dionysius Exiguus fram förslag. Dionysius Exiguus.
Ja.
Han la fram förslag att från och med då skulle man räkna år från Jesu födelse.
Mm.
Året då Jesus föddes blev år 1.
Ja, just det.
Året innan han föddes blev år 1 BC, before Christ, alltså år 1 före Kristus.
Just det, så Jesus föddes år 1.
Påven gillade vad han hörde och detta bestämdes. Men Dionysius var en klant.
Jaha, han visste inte riktigt när Jesus föddes, såklart.
Nej, men först och främst det där som du påpekade, alltså år 1 föddes Jesus. Enligt matematikens regler, hur många år borde det vara mellan år minus 1 och år 1?
1.
Nej, minus 1 till 1.
2, ja.
Då ska det vara 2 år.
Mm.
Men enligt Dionysius system som vi fortfarande använder så är det bara 1 år. Minus 1, direkt på det följer plus 1.
Amen.
Han
kan inte vara matematiker. Han kallar sig själv matematiker, men han var inte matematiker.
Det här gör också, det här att vi börjar räkna från år 1, det gör också att vår första århundrade inte har 100 år utan 99.
Ja, det är värdelös matematiker.
Bristfälligt!
Ja.
Men varför föreslog Dionysius då inte att året då Jesus föddes skulle vara år 0?
Nej, det vet jag inte.
För den siffran fanns inte på den.
Nej.
På 500-talet, man körde inte med nollan. Nej. Det här var ju inte Dionysius fel, att de inte hade nollan.
Nej.
Men han gjorde då en annan miss. Man bestämde att man skulle räkna år från Jesu födelse, men ingen visste riktigt när Jesus hade fötts.
Nej, och det är också en dålig start. Välj något ni vet då.
Dionysius satte sig ner och började räkna på det här när Jesus hade fötts.
Hur trodde du
att det gick för honom?
han ska inte få det förtroendet.
Han räknade naturligtvis fel.
Ja.
Nu för tiden är det ingen som tror att Jesus föddes år 1. Utan man tror att han föddes någon gång mellan år 7 och 4 före Kristus.
Mm.
Så Jesus föddes alltså några år före Kristus födelse! Åh! Dionysius!
Ja, nej, han har inte mitt förtroende.
Men det här sättet att räkna som Dionysius la fram år 525, det sitter i.
Jaha.
Vi räknar fortfarande så här.
Ja.
Och det är inte optimalt. På vilket annat sätt skulle man då kunna räkna år?
Ja, nej, det har man ju testat olika grejer såklart.
Ja, men det finns ju många andra kalendrar och tideräkningar.
Mm.
Enligt den kinesiska kalendern så lever vi just nu i år 4720.
Ja.
I Nordkorea, där räknar de år från Kim Il-sungs födelse 1912.
Ja. Ja. Ja.
Så där är vi nu på år 111. Den muslimska kalendern, de börjar räkna från den 16 juli år 622, då profeten Mohammed emigrerade från Mekka till Medina. Så enligt den så är vi nu på år 1443.
Mm.
Men Ankan, om du och jag skulle hitta på en egen tideräkning, vilken händelse skulle vi utgå ifrån då?
Oj, skulle det vara när Magnus och Brasse kör den här Det är serverat? Rolig platta ju.
Och 1983 lanserade Nintendo den här 8-bitars spelkonsolen NES.
Ja, men den gillar jag aldrig, den vill jag inte använda.
Nej.
En
massa spännande saker hände ju innan Jesu födelse.
Kan det vara när Lasse Berghagen spelar Spanska flugan på Sveriges Television? Att det var en sån härlig tv-högtid?
Att det är år noll.
Jag vet inte. Ja.
Men det här med negativa tal.
Ja.
Det är ju himla klöddigt att saker hände 2000 före Kristus. Mm. Eller så ska man plussa där. Och då kunde man inte bara starta vår tideräkning mycket, mycket längre bak i tiden så att alla viktiga händelser hände på positiva årtal?
Ja, på plus.
Och exakt detta föreslog den italienska-amerikanske forskaren Cesare Emiliani.
Ja.
Han föreslog detta 1993. Han ville att tideräkningen skulle täcka in hela den mänskliga civilisationen.
Oj!
Och så här skriver Forskning och framsteg. Om vi helt enkelt skulle kalla år 2022 för år 12022, så skulle år 0 hamna ungefär vid tiden för jordbrukets uppkomst.
Aha.
Hela den skrivna historien och de flesta år som vi människor är intresserade av att prata om skulle räknas framåt från denna punkt. Patologen Cesare Emiliani skrev 1993 till den vetenskapliga tidskriften Nature och startade en diskussion om att räkna år enligt Holocen era, som man kallade det här systemet. Och då skulle vi alltså nu leva i år 12022.
Han slog inte igenom så hårt den här.
Nej, det startade lite debatt, men det slog inte igen.
Nej.
Ett annat system. Det skulle vara att räkna från när universum blev till.
Ja.
Då skulle man ju verkligen få med allt.
Ja, visst.
Men det uppstår såklart andra problem.
Ja, mycket med långa årtal.
Precis, det blir liksom 14 miljarder år 22.
Ja, nej, tråkigt. Det är jobbigt. Ja.
Så här står det i Forskning och framsteg. Att räkna år från universums tillkomst för 13,8 miljarder år sedan innebär dock några praktiska svårigheter.
Jo, tack.
En av dem är att vi inte kan räkna dagarna från en tidpunkt som inte är noggrannare bestämd än plus minus 20 miljoner år.
Nej.
Så på så sätt är det ju ännu sämre än det där att man inte riktigt visste när Jesus hade fötts.
Ja, nej, vi håller kvar det systemet vi har.
Är det säkert? Ska vi inte köra på?
Nej, jag tycker det har brister. Men vi har det systemet vi har nu.
Hade det inte varit fett att vi levde i år 12022?
Nej.
Om du som lyssnar har förslag på bättre tideräkning, skriv till
fraga@andersochmans.se. Lyssna på min sång.
Lyssna på min sång, na na.
Gissa hur nästa brev börjar.
Hej Måns och Skitnöt.
Nej, hej Ankan och Moppe. När jag, min bror eller min far äter stark choklad får vi samma reaktion.
Stark choklad.
Ja, det står så.
Är det sån här med chili? Hela enkla sättet att förstöra choklad.
Ja, chili-chokladen, ja. Ja, det är ett ofog. Nämligen svettningar i ansiktet och ett svagt illamående. Varför är det så? Min bästa gissning är att det är fight or flight-systemet som vill göra sig av med vätska från kroppen så att man blir lättare och på så vis snabbt kan fly om man blir attackerad av en vild kladdkaka.
Mm, mycket bra.
Detta är dock bara vår egen gissning, så om ni har bättre svar får ni gärna dela med er av dem. Hälsningar Simon och Joshua. Uttalas Joshua.
Just det, som du ofta gör.
Svettningar när du ätit kallas för gustatorisk svettning. Detta har jag fått från en hemsida tillhörande en fabrikant av antiperspirant. Gustatorisk svettning alltså.
Ja.
Där har du ordens gör din egen kombucha.
Förlåt?
Det vill säga, det kan man lära sig, men det går bra ändå. Gustatorisk. Varför svettas man av stark mat? Ja, det här är ganska enkelt att förklara och vi har i viss mån gjort det tidigare. När man äter något starkt, sådär så att det bränns i munnen, då är det smärtreceptorer i munnen som aktiveras, då till exempel av capsaicin i chili.
Ja.
Och det är samma typ av smärtreceptorer som finns på hela kroppen, som finns i munnen. Man tänker ju lätt att det är en annan typ av smärtreceptorer i munnen än på övriga kroppen, men det är samma.
Jaha.
Men där kan man ju märka till exempel om man har fått capsaicin på händerna när man ska göra en chiligryta eller så.
Det gör ju inte ont på händerna.
Nej, men man skär en chili till en stark sån här papayasallad eller någonting.
Mm-hmm.
Och sen så går man och kissar.
Mm-hmm.
Då är det så att det brinner på snoppen.
Brinner det på din snopp?
Nej, men just snoppen är ganska dålig på att svettas, så jag har märkt för övrigt. Ja, men man får inte kapsa sig på snoppen, då gör det jätteont på ollonet. Har du aldrig varit med om det?
Nej, detta har jag faktiskt aldrig varit med om.
Nej,
jag har också... Tänk vad jag har missat i mitt liv.
Va? Har du aldrig varit med om det? Nej. Nej, du lagar för sig inte mat.
Nej, det måste vara det.
Alla som
lagar. Nej, det här får jag prova.
Kapsaicinet aktiverar då de här smärtreceptorerna och det är ren kemi helt enkelt.
Mm.
Så kroppen tror helt enkelt att det är varmt i munnen. Och där tycker jag att man kan tänka sig att hjärnan generellt får lite för mycket beröm. Alltså att man säger hjärnan är så himla smart, säger man. Men jag vet inte, lite skit ska den ha.
Ja, men det där är ju inte fiffigt.
Nej.
Det är samma som när man tuggar tuggummi med mentol, att hjärnan tror att det är kallt i munnen. Det är det ju inte.
Nej, vi vet ju att det inte är varmt. Men hjärnan vet inte. Alltså, man kan ju bli besviken på sin hjärna. Att den liksom inte
dagligen blir jag besviken på min hjärna.
Men att den inte snackar med sig själv. Jag ser ju att jag stoppar in chili, inte eld i munnen.
Ja.
Det berättar jag med både ögon och tanke för hjärnan. Det här är inte eld. Samtidigt meddelar munnen, samma hjärna via smärtreceptorer. Du, det är varmt i munnen, det brinner i munnen. Då borde ju de delar av hjärnan som har sett mig stoppa in chili och inte eld i munnen meddela smärtreceptorer. Ja. Du, det är inte eld.
Dina delar av hjärnan, de snackar inte med varandra.
Nej, det är ju bara en paprikaväxt.
Ja.
Så hjärnan vet inte om det är starkt eller om det är varmt. Och vad gör man om man inte vet? Jo, man chansar, man tar det säkra före det osäkra. Chili gör att det bränns och då tror jag att det brinner. Kroppen får panik och då kör just fight or flight-systemet igång och producerar svett. Här ska kylas ner. Det är inte så svårt att fatta det här, Måns.
Nej,
men det är den här besvikelsen på hjärnan.
Ja.
Att den inte pratar med sig själv. Varför äter man stark mat?
För att man har lärt sig att det är gott.
Kanske är det för att man trodde att det var bakteriedödande. Och man har sett att i varma områden med större risker för bakteriesmitta, där har man historiskt sett ätit mer chili. Chili innehåller ju capsaicin och capsaicin stör faktiskt tillväxten av E. coli-bakterier. Och E. coli-bakterier blir man ju väldigt dålig i magen av.
Mm.
Så chili kan vara liksom bra mot sånt.
Att man i folkmedicin har använt det mot diarré?
Ja, kanske. Men varför äter man det idag? Det är ju jättedumt. Det gör ju ont att äta chili. Det kan vara för att man gillar kicken. Och det finns studier som visar att det finns ett samband mellan hur mycket stark mat man äter och hur mycket adrenalinkickar man söker i övriga livet. Alltså de som äter mycket chili hoppar i större utsträckning fallskärm och spelar bort pengar och sådana grejer. Det är sant.
Hoppa fallskärm och spela bort pengar.
Ja, och äta chili. De sitter ihop. Man söker
vilket liv de lever.
Man söker kickar.
Den här podden har ju på något märkligt sätt blivit ett forum för folk som har fått en låt på hjärnan och inte vet vad det är för något.
Ja, aha, jag vill tillbaka till nynnandet.
Ja, så här skriver Sara. Hej fina Anders Måns.
Hej.
Jag och min mamma sitter och funderar på vad detta kan vara för vignett, slash intro, slash melodi. Och vi blir inte kloka på det. Vi har nu ringt halva bekantskapskretsen som inte heller vet. Så snälla, vet ni väldigen och förvirrat Sara? Och så har hon skickat in en nynning.
Ja, vår tredje nynning.
Är du redo, Ankan?
Oj, jag ska sätta det. Ja. Nej, den är för lätt. Den är för lätt.
Jaså, vadå då?
Ja, det är ju mupparna.
Säger du det?
Ja.
Nej, men det är det faktiskt inte. Det stämmer inte detta.
Nej. Inte manna från mupparna.
Den finns med i mupparna.
Ja.
Men den har en ganska spännande historia.
Jaha.
Den kommer inte från mupparna. Den kommer från en mycket spekulativ italiensk sexdokumentär.
Va?
Dokumentär inom citationstecken då. Från år 1968.
Jaha.
Om den frigjorda sexualiteten i
Sverige.
I Sverige! Filmen heter Sweden, Heaven or Hell. Och i den här exploitation-filmen finns en bastuscen. Alla är nakna.
Såklart.
Och till denna scen komponerade den legendariska italienska filmmusikkompositören Piero Umiliani den här knasiga låten. Men som måste vara en av världens mest catchy melodier. Och vi ska lyssna på den i original.
Oj, det ska bli roligt. Ja, det är slående lik versionen i mupparna.
Men det är ju roligt att han sjunger så uttråkat man bara kan.
Den är ju fantastisk.
Så Sara, hälsa morsan att det är en italiensk låt från 1968.
Men lite snuskigt för slutet.
Ja.
Med de lite erotiska tonerna så rullar vi av dagens program. Vi hörs igen om 2 veckor, för då är det varannan vecka. Skriv gärna brev med frågor till
fraga@andersochmans.se.
Så hörs vi igen. Hej då.
Puss och kram.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.